Klarsyn. Klarsyn med syskonbandet.
Hej och varmt välkommen till Klarsyn och syskonbandet. Den här gången så ska vi få vara med i ett samtal om att resa i Tanzania som synskadad och hur det är. Och det var ju så att syskonbandet åkte till Tanzania. Det var en grupp från syskonbandet som åkte dit för ett tag sedan. Och en av dem var Erik Bondesson. Och han ska prata lite grann med Eva Frid som också var med. Och Mikael Liljekvist. Och alla de tre var med på den här resan.
Alla tre har ju faktiskt rest som synskadade i Afrika tidigare. Eva, kan du berätta lite kort om dina upplevelser?
Absolut. Jag har rest i Afrika sedan 2005. Första gången jag var i Afrika och besökte jag Etiopien. Och det var också en syskonbandsresa faktiskt.
Och resa som synskadad i Afrika, hur upplever du det?
Jag har ju inte rest helt på egen hand, utan jag har ju alltid haft någon seende person med mig. Och det har ju, jag tror att jag nog skulle kunna resa själv om jag hade varit på platsen innan och kände människor. Men jag tycker generellt att det är väldigt mycket roligare att resa tillsammans med någon annan, för att då kan du dela upplevelserna. Det finns ju några saker som är viktiga när du reser i Afrika, och det är ju att du inte trampar på någon liten spindel eller skorpion och så till exempel, eller att du inte får in något kryp under ditt myggnät. Och titta så maten är fräsch, vägar och så är ju inte några plana och fina trottoarer som vi är vana vid i Sverige, utan det är ju en vägren som du traskar på, eller så går du mitt ut i vägen.
Du, Mikael, har ju också rest i Afrika som synskadad. Vad är din upplevelse?
Jag ser ju ingenting, men jag går på min hörsel för att lyssna till den som följer med mig och guidar. Då får man ju allting hur den andra ser det.
Det är ju jättespännande om du har varit på samma plats som två seende personer. Så kan du få två helt olika beskrivningar. Att en person kan ju vara jätteintresserad av det där lilla barnet som lekte en bit bort. Och någon kan vara jätteintresserad av de vackra blommorna som var alldeles bredvid där vi satt. Och folk berättar olika utförligt också om saker. En del säger bara så här, ja, smycken. Andra går in i detalj, och här är bronssmycken med blåa pärlor på. Och jag föredrar ju generellt sett den mer detaljerade beskrivningen, för att jag vill veta storlek och färg och form och vad som händer utanför bussfönstret om jag sitter på buss till exempel.
Ja, det är en konst att kunna ge en detaljerad information.
Ja, det finns ju en del personer som är jätteduktiga på ledsaga och ser till att man kommer fram tryggt och säkert, för du känner dig väldigt trygg när du går med personen, att den här har full koll på om det kommer trappor eller kanter, eller kanske då fokuserar väldigt mycket på det och missar miljöbeskrivningen, men den andra då kanske beskriver omgivningen i detalj, och så känner man att har du verkligen koll på trappan här? Men det handlar nog lite om personlighet, tror jag, i den som ledsagare eller syntolkar, att hur mycket pratar jag i vanliga fall?
Tycker ni att det är skillnad att bli ledsagad av en afrikan och en svensk? Om jag börjar med dig, Eva.
Ja, det finns en stor skillnad som slog mig ganska direkt redan under min första resa. Och det är att afrikaner oftare går och håller varandra i hand. Det verkar inte som att det är någon romantisk signal. Utan det är mer så här går vi två kompisar och håller varandra i handen. Och jag studsade lite över det i början när det kom en vilt främmande man och skulle hålla mig i handen. Kände man att jaha. Och jag kan känna att det är lite stabilare att hålla någon i armen, för att då är du mer i närheten av personen och känner lättare tempot den går i, får snabbare informationen om det kommer någonting fram på dig. Sådär.
Det som är fördelen såklart att bli ledsagad av en som är från det landet, så är ju den van med det området och vad som händer, medan en ledsagare från sitt eget land kan vara lika spänd som den som blir ledsagad.
Det är ett kul sätt att lära känna folk också. Du får ju en naturlig samtalspartner. Om du till exempel ska köpa någonting eller fråga någon någonting, så har du ju någon som kan översätta åt dig.
Om man betalar för det helt enkelt, så är ju det ett sätt också att stödja.
Jag har gjort det i Kenya och Etiopien, och det har funkat väldigt bra. Då har det varit släktingar till dem jag har träffat när jag har rest. då väljer de ut någon person som de tror är lämplig.
Vi pratade förut om att vägarna inte är lika utvecklade som i Sverige. Har ni käppat själva utomhus i Afrika? Om jag börjar med dig, Mikael.
Så det är lite ojämnt och sånt, men man måste våga liksom. Och det är väl ungefär på lite samma sätt om man kommer i någon park eller i Sverige. Kan det gå lite upp och ner?
Det blev ju en hel del bussåkande. Hur upplevde du det, om jag börjar med dig, Mikael?
Det beror ju på vem man sitter bredvid och det och hur den berättar. Men jag tycker jag fick rätt mycket entusiastisk berättande vad som sågs och det. Så att jag fick i alla fall en viss förklaring när det dök upp lite hus och lite folk och det. Det var ju likadant när vi var på safarin där. Han som körde den bilen. Han berättade också namnen på Kisahili.
Jag har haft lite blandade erfarenheter av safari. Jag har haft fantastiskt bra syntolkar som har berättat. Jag har även varit i safaribilar och suttit timmar ut och timmar in och så säger folk wow. Kan de berätta vad det är som är wow? Ja, det är ett lejon. Får du liksom dra informationen i personerna. Men är det nära bilen? Är det stort? Är det litet?
Tilläggas kan att varken du eller jag, Eva, vi var ju inte med på den där safarin i Tanzania då, utan vi var ju kvar på området. Och där, Eva, så var ju du ute och gick lite själv.
Det blev ju ett litet småäventyr av det hela faktiskt. Jag frågade, hur går jag ner till litteraturcentret? Ja, då går vi en vägbeskrivning. Jag lyckas hitta en stig som jag följde. Det är ganska bra. Sen kom jag fram till en bro. Så jag tog något försiktigt steg ut på den och kände att den var ganska smal och inga räcken. Så jag tänkte att nej, men nu får jag ta det försiktigt här. Så jag kröp faktiskt över den. Men när jag kom ner då till litteraturcentret då var det en vakt där också. Det en kvinna som arbetade i ett annat biståndsprojekt som var där. Så jag pratade lite med henne och vakten, han kunde ju inte engelska så jag kunde inte riktigt prata med honom tyvärr. Men han erbjöd sig att följa mig tillbaka till missionsstationen och var alldeles förfärad över att jag hade tagit mig själv över den här bron. Så han ville ju egentligen köra mig tillbaka och böjde detta vänligt så att det är några hundra meter jag tycker vi går. Ledsagade han mig fram till bron och sen ville han ju bära mig över bron. Och det var ju väldigt vänligt, men jag tror att han tyckte nog att det var mer farligt än vad jag gjorde.
Just det här att någon kommer fram och frågar om man behöver hjälp. Om ni jämför Sverige med Tanzania, är folk bättre eller sämre på det?
Jag skulle säga att folk generellt är öppnare och mer intresserade av dig som person när du reser runt i afrikanska länder. Nu kan du säkert mycket väl till stor del bero på att du är där som turist eller student. Och det märks ganska tydligt att du inte är en av lokalbefolkningen. Sen får du ju hjälp om du ber om det i Sverige också. Men det känns som att folk är snabbare att komma fram till dig och fråga.
Det finns lite dubbelt i det här med Afrika. För att det finns också någonting att man vet att en person som kommer från väst någonstans har ofta ekonomiska möjligheter. Och sen det här med att du är just främling helt enkelt på det sättet. Man vill ju visa upp en positiv sida av sitt land.
Jag tycker det är svårare att få hjälp i Sverige idag för att folk är väldigt fokuserade på sina hörlurar och sin telefon generellt. Och det är ju inte lika vanligt med smartphones i afrikanska länder.
Fast å andra sidan, när vi var där så märkte vi att många av även våra synskadade vänner hade skaffat sig smarta telefoner och att de också utbildas i det.
Och det är kul att den moderna tekniken kommer. Men det känns som att det här avskärmandet så att säga inte riktigt har kommit till Afrika i alla fall.
Det tror jag ligger i grunden. Man brukar ju säga en kategorisering av Afrika, det är just familjen. Medan i vårt land så är det någon statsindividualism.
När jag jobbade som volontär i Etiopien så var det ju knappt en kväll som vi var själva. Utan då var man ju alltid inbjuden till någon. Eller plötsligt dök upp någon. Hej, hej, här är vi. Så det gällde ju alltid att ha någonting extra hemma, för man visste aldrig hur många som skulle äta middag den dagen. För att jag hade hört en del om att det kunde vara så svåra levnadsförhållanden för synskadade i olika afrikanska länder. Att du göms undan och du får inte gå i skolan och sådär. Och det förekommer ju tyvärr till viss del. Så jag tänkte ju att hur kommer jag bli bemött här när jag inte ser? Men aldrig något sånt, aldrig någon negativ attityd. Och sen är det ju i synskadesammanhang så är det ju liksom extra intressant att du är vit och synskadad. Då kommer en massa frågor, hur är det i ditt land när du inte ser jämfört med här? Sen blir man ju generellt lite beklämd då när man inser att tillgång till hjälpmedel och utbildning och sådär är inte lika given generellt. Men tillgången till ledsagning verkar ju oftast vara väldigt god. Här i Sverige så kan det ju vara så att du har någon familjemedlem eller vän som hjälper dig. Men i många fall så har du ju anlitat någon från kommunen då. Den här biståndsbedömda insatserna har jag aldrig hört att afrikanskt landet skulle förekomma, utan där är det familjen som hjälper till, eller en vän.
Du lyssnar på
Klarsyn med syskonbandet.
Hur tror du att seende upplever de här långa resorna jämfört med synskador? Alltså, tror du att de är tröttare av alla intryck, eller att vi är tröttare eftersom vi inte ser?
Genom att allting är mörkt så vet inte man egentligen när det är dag eller kväll. Det är bara tröttheten i kroppen som gör det. Den som ser får ju välja att blunda för att inte låta sig störas av omgivningen. Det är nog inte egentligen så stor skillnad om jag flyger eller åker tåg eller bil eller...
Jag ser ju lite grann på ena ögat, så jag får ju in starka färger och tydliga konturer till mig. Men jag kan tycka det är ganska skönt att sitta och blunda också och stänga ute synintrycken som jag hela tiden försöker tolka. Jag kan tänka mig att seende kan nog göra lite samma val, men de kanske inte behöver tolka det de ser på samma sätt. Men ser jag en stor färgad röd kontur så, jaha, är det ett hus eller är det en bil? Men en seende person ser bara så här, ja, det var en Volvo som var röd, okej. Okay. Sen tror jag att det kan finnas en viss uttröttningseffekt för seende, för att de kanske känner att nu har jag ansvar för en person till här som inte ser, och jag måste kolla så inte han, hon eller hen går in i någonting och slår sig. Eller det kan väl ligga ett litet ansvar att ha ett extra öga åt mitt håll så att säga. Men å andra sidan har ju jag ett ansvar att jag behöver ju verbalt meddela vilken hjälp jag behöver. Jag har ju liksom ett ansvar att känna framför mig med min käpp också.
För egen del så kan jag säga så här, att jag skulle nog bli ganska uttråkad under en sån här jättelång resa om inte jag hade något att greja med. För mig så blev virkningen räddningen. Jag virkade en hel del.
Jag satt och läste lite punktskrift och sen satt jag och pratade med mina medpassagerare. Jag brukar alltid ha fönstret i bussen eller bilen lite öppet så jag kan få alla dofter från omgivningen, för de kan vara ganska spännande. Det kan lukta mat, det kan lukta savann och det kan lukta åsna plötsligt utanför fönstret till exempel. Men nu så hade vi något så trevligt som luftkonditionering i bussen. Och då var det ju tvunget att stänga allting för att det skulle vara svalt. Men jag saknar det här, den informationen som näsan och öronen ger mig.
Den afrikanska doften. Personligen tycker jag det är roligare att åka med öppna fönster och det kommer in damm och lite. Då får man uppleva, det blir interaktiv upplevelse när det kommer en spindel krypande på armen eller någonting sånt där.
Men en sak som jag tycker är så trevligt, jag vet när vi var i Arusha i början av resan, så gick jag ut och bara satte mig och lyssnade på natten på alla ljud. Och då var det någon vakthund som skällde en bit bort, det var cikador, jag hörde någon generator en bit bort. Och sen alla tuppar som väcker en på morgonen. När du vaknar, just när de väcker dig så är det inte lika charmigt. Och sen bönutrop, både från muslimer och från kristna. För det går inte att ha sovmorgon.
Mycket intryck här. Tror ni att vi som ser sämre eller inte alls lägger märke till andra sådana intryck mer än vad en fullt seende gör?
Det är vi att övertyga om. Det som vi tappar genom det visuella får vi genom hörsel och lukt och smak.
Den lokala maten. Jag tänker på när vi fick in hela fiskar med huvud och skinn på ben. Då fick man ju försöka äta och känna med fingrarna vad köttet var och äta försiktigt då. Matkulturen är också väldigt spännande på syntolkar. En del säger bara, ja, det ligger grönsaker på din tallrik, och andra berättar ju i detalj vad det är för grönsaker och var på tallriken de ligger och sådär.
Mat fick vi ju en hel del av i Tanzania. Men det här du sa, man vet inte vem man hamnar med. Hur känns det att bli ledsagad av en afrikan då som inte förstår engelska.
Då blir det ju knackig i swahili, blev det för mig. Och det är ju därför det är väldigt bra att ta och lära sig lite språket så man kan beställa lite mat och prata. Men det är väl inte ens alla som kan kiswahili bland alla i Tanzania heller. Så att det skulle kunna bli en upplevelse också.
Mm. Det blir ju mer att de drar i en och lägger saker i handen på en och sådär. Om man inte har något gemensamt språk. Dra lite försiktigt åt höger och så förstår man, okej, jag ska gå åt höger. Eller här får jag något i handen. Okej, det var en banan. Vad kul, tack. Nu har jag ganska sällan åkat ut för den där någon längre stund. Men ofta är det ju väldigt välvilja och båda parter anstränger sig till det yttersta för att förstå varandra. Jag kanske försöker gestikulera så gott jag kan att jag vill det här.
Det kan ju också vara just det där om det hamnar något i maten. När jag var ute på en camp så kom det en stor gräshoppa i min soppa. Och den märkte jag inte förrän jag hade den i munnen och började äta den. Men jag tänkte, kunde Johannes döpan så kunde väl jag.
Ja, det har jag inte varit med om, tack gode värld. Däremot så fick jag in en bit, jag satt och tuggade och tuggade och tuggade. Det här var också Etiopien, det var så segt. Och jag kunde ju inte med att spotta för jag hade blivit bjuden på maten. Och till slut fick jag ner den där biten så tänkte jag, vad sjutton var det där? Då fick jag reda på att jag hade ätit en bit komage. Det var ungefär som att tugga på en bit gummi. En seende person hade väl petat undan den där biten och tyckte att det var något konstigt.
Så är det väl. Att seende lär väl varken äta gräshoppor eller komagar.
Att lära sig språket i landet man kommer till, det är faktiskt en fördel. Jag vill nämna den här appen då, Duolingo. Där pluggade jag en del swahili. Swahili som är officiellt språk i Tanzania. Och det tyckte jag att jag hade lite nytta av när vi var ute och reste. Och de tyckte det var jätteroligt också.
Det är ofta en ögon- och dörröppnare. Då visade ju de en stor respekt.
Varje litet ord är ju bra. Om du så bara kan säga hej och tack så är det ju väldigt uppskattat och kul.
Språket ger ju också en frihet för att det blir svårt för oss att peka liksom på vad vi vill ha.
Det är ju jättesvårt i en sån här försäljarsituation. Så förstår de det inte och jag förstår inte vad de säger. Får man försöka så här visa någon gest att jag dricker någonting. Så kommer de med en kolaflaska och så nej, det är inte det jag vill ha. Och så kommer de med en kopp och så ja, det är det jag vill ha. Och så är det kaffe, nej, och så te, ja. Sen märker jag ju att priset blir väsentligt mycket lägre om du kan pruta på hemspråket, så att säga. Ja, och när jag jobbade som volontär i Etiopien så hade jag lärt mig att räkna till 30. Så då sa jag alltid någonting som låg en bra bit under 30, oavsett vad det var jag skulle köpa. Och när vi då passerade över min nivå så fick jag övergå till engelska. Då steg ju priset plötsligt väldigt drastiskt. Så i de fördelarna så är det väldigt bra att ha en ledsagare från landet. För då kan man ju få lite pruthjälp där och även hjälp med att få fram precis den produkten som man själv vill ha.
Tror ni att försäljarna behandlar seende och synskadade olika?
Nej, jag tror att de vill sälja. Sen finns det nog en del försäljare som förstår att ja, men jag ser med mina fingrar och jag känner på saker. Andra försäljare fattar inte det utan de tycker, jaha, vill du köpa alla de här 15 sakerna? Bingo, nu får jag sålt hur mycket som helst. Sen finns det en del försäljare som fattar och ger mig saker i handen och vill du känna på det här. Och andra lägger bara saker i handen och tycker, nu har du köpt det här. Det här får du en present som sedan visade sig kosta pengar. Jag har även fått sådär huvuddukar nedtryckt över huvudet på mig och som jag inte vill ha, som man vänligt får säga nej tack.
Det är ju klart att man kan ju lura en synskada mycket lättare än en seende. Om vi skulle köpa en tavla till exempel och vi inte har en ledsagare med oss så skulle de ju i princip kunna sälja ett vitt papper. En del är mer giriga helt enkelt. Eller om det är fattigdomen som gör...
Det finns nog en risk att de kanske råkar på fel pengar tillbaka också. Sådär. För att det är också någonting som är svårt att kunna identifiera dem själv. Utan du får lämna fram någonting. Och det kan jag tycka är en ganska utsatt situation. Och jag gillar inte heller riktigt de där sammanhangen där du lämnar ifrån dig ditt pass eller ditt visakort. Jag förstår ju att 99,9% av alla är ärliga så jag lämnar ju ifrån mig. Men det känns ganska bra att ha ett par ögon med sig i närheten. Och också bra att ha ett par ögon med sig om man ska hantera en bankomat eller liknande. Det finns ju väldigt sällan talstöd i dem, utan det bygger ju på att du ser på displayen. Och där kommer ju också ledsagarens språkkunskaper in. Att har man tur så går det ju att översätta till engelska. Men det finns ju inte alla ledsagare som är superbra på engelska heller. Så jag vet ju, jag fick ut en väldigt stor summa pengar för att ledsagaren tryckte på fel knapp helt enkelt. Så den bara spottade pengar. Så jag har fortfarande tanzaniska skilling kvar.
Jag har också några i plånboken, några mynt. Och det ska ju sägas också, de har ett sånt där betalsystem, ungefär som Swish, fast det var inget som vi använde.
Sen kan ju pengarna vara tämligen smutsiga också. Och det känns ju inte så jättekul att ta i då.
Ja, i Etiopien ska man vara väldigt noga med att tvätta händerna. För en del tar ju förvara dem där bak.
Oh, det är inte en myt alltså. Usch.
Det är ett väldigt
Ja.
bra sätt att skydda sig från att bli rånad. Det är inte så många som är där och letar.
Skulle tro att en del använder dem som toalettpapper också i nödsituationer, ja.
Och det är inte alltid så fräscht det där att sticka ner käppen liksom i det där hålet i golvet.
Jag har trampat ner i det där hålet och det var inte så trevligt att
Hör du?
behöva. Och en annan gång så tappade jag balansen inne på toahålet och sätter ner handen. Och här var det något kallt klet ju. Då är det ju väldigt tur att det finns vatten och handsprit som man kan tvätta sig efteråt.
Det där med toalettbesök, det måste ju jag säga i alla fall att det var ett litet äventyr ibland. Det var ju gott att en hel del toaletter trots allt var lite modernare än man kunde sitta vanligt på.
Det är inte jättekul. Det är väl en av de sakerna jag tycker absolut sämst om, så är det de där toahålen. Sen finns det ju toahål av varierande kvalitet. Det finns ju de där du spolar ner det du gjort. Och sen finns det ju de där du ska hitta en hink. Och i den hinken ska du lyckas lokalisera en liten slev eller liknande som du ska då ösa ner det du gjort, så att säga. Och det tycker jag är så äckligt, att stoppa ner handen där och gegga runt och leta efter den där sleven och veta att... Och då gäller det ju på något sätt att inte ta i ditt eget käpphandtag förrän du tvättat händerna. Käpphandtaget är en väldigt sån bakteriespridare, för då har du kan ha käppan på golvet, du kan råka ta i den med otvättade händer. Och då är det ju otroligt viktigt att du faktiskt tvättar händerna.
Det bästa är ju egentligen att ha en käpp man kan vika ihop enkelt.
Nej, men precis, en hopvikbar käpp, för då kan du stoppa den i din väska eller något sånt
Ja,
där. Och gärna en lite
det.
robustare käpp också, för att den kan gå sönder och det går inte så lätt att laga den. Jag har faktiskt alltid med en reservkäpp, som brukar jag alltid råka skänka bort om det är en liten gammal sliten reservkäpp sådär. För jag tycker det finns alltid någon som behöver den bättre än mig när jag åker hem.
Sammanfattningsvis så kan vi säga att det kan vara lite utmanande att resa både som seende och synskadad, men att det är väl värt att anta utmaningen och åka för man får med sig så mycket.
Absolut, och skulle det vara så att det är första gången som man åker till Afrika så är det lite nervöst och lite annorlunda. Det märkte jag ju på en del av våra ledsagare att det var första gången de reste så långt och så. Men då är det ju skönt kanske att åka i en grupp där det finns lite mer rutinerade resenärer. Och det hade jag ju väldigt stor nytta av första gången jag var i Afrika, så åkte jag ju tillsammans med en rutinerad grupp.
Nu tror jag att det är en liten person där i bakgrunden som vill ha din uppmärksamhet. Så att
Ja, jag tror också det.
jag ska faktiskt ta och tacka för att vi har samtalat om det här. Det var intressant och så får vi se när vi åker till Afrika nästa gång.
Ja, men
Ja,
absolut. Jag är
jag
på. När
åker
åker vi?
i maj.
Jag vill också ut och åka.
Du har nu lyssnat på ett samtal mellan Erik Bondesson, Eva Frid och Mikael Liljekvist om hur det är att resa i Tanzania som synskadad och ta sig runt där. Ledare för samtalet, det var Erik Bondesson, och den här gången har tekniken skötts av både Erik Bondesson och Kalle Olofsson. Om du känner för att skriva till oss så gör gärna det på radio@syskonbandet.se. Du kan också lyssna på oss som podd. Då letar du Klarsyn och Syskonbandet där poddar finns. Jag som heter Sofie Sundin hoppas att du har det så bra tills nästa gång. Vi hörs!